Roligt att få spendera nu en hel eftermiddag, kväll. Ja, vi kanske är kväll redan. Med den bok som ändå är egentligen den viktigaste boken i hela vår civilisation. Men också som kommer att bli den viktigaste boken för faktiskt hela världen. Är på väg till att bli det. Inte bara därför att den är översatt till så många språk. Så vida spridd. Och fler kommer. Min fru förresten kan hälsa från henne, Tatta. Hon är just nu i södra Etiopien. Där har man ju ett nytt språk. Eller rättare sagt en ny översättning till ett språk som inte hade något skrift tidigare. Man konstruerar alltså grammatiken, skapar språket i skriven form och sen har man översatt Bibeln. Bibeln är till för, det är en mänsklig rättighet att få läsa Bibeln. Och i vår frihet och i vårt land, där flödar bibelordet. Och ännu mer kanske bland oss, och då tänker jag, när jag säger oss, då tänker jag på vi som är kristna bekännare. Nu ska vi se så att vi ser samma sak som jag har framför mig här. Och då tänkte jag göra så här, jag är ganska frimodig nu och läser mycket texter. Bibeltexter, är det okej? Okay? Och sen har jag ju mikrofonen och det är ett klart övertag. Men jag tänkte inte använda det i någon maktställning, utan det roligaste och det mest fruktbara när man har bibelstudium, det är ju faktiskt att man har bibelsamtal. Så jag känner mig inte avbruten om någon räcker handen eller ställer sig upp eller avbryter och säger jag har en fråga eller jag har en invändning eller jag förstår inte vad du säger, kan du förklara? Allt det där, det triggar mig. Jag blir inte liksom, det är inte besvärligt för mig utan det är stimulerande. Jag vill bara säga det från början då, så att ni tänker det. Gör det gärna, ha en tanke. När Jesus är 12 år gammal, läser vi om i Lukas kapitel 2. Alltså det är ju märkligt. Jesus var med sina föräldrar. De var en vecka i konferens i Jerusalem på påsken. 8 dagar pågick den konferensen. Det man ägnade sig åt mest, det var att ha bibelstudier, bibelseminarier. Templet var ju en jättestor plats, va? Gick det upp många tiotal tusen människor samtidigt. Och sen hade man många tillfällen för bibelstudier, bibelseminarier simultant pågick hela tiden under de här 8 dagarna. Så det var en konferens. Och när den konferensen är slut så då tänker den här 12-åringen, det här var så bra, jag stannar kvar. Och han glömmer tala om det sina föräldrar. Så när Josef och Maria ska ha nattkvarter på återresan upp till Galileen, det tar ju en vecka ungefär, resa fram till Nazaret från Jerusalem. Då kommer de på, men han är ju inte med oss. Var är Jesus någonstans? Har vi glömt honom? Är det någon som har varit med om det? Att ha glömt sitt snart tonårsblivna barn i storstaden? Det är ingen som räcker upp handen, ni behöver inte göra det. Som förälder, vart går man då först när man nu får göra returresan, va? En dagsmarsch tillbaka till Jerusalem. Vart går man först? Om man känner barnet väl, då vet man ju vad det intresset är och vilka kvarter han trivs bäst i kanske. Och tänker man, det är säkert där han håller hus. Men de sökte i 3 dagar. Och jag klagar inte på dåliga föräldrar, men det är intressant med Jesus som är så frimodig. Och klarar sig på egen hand, känner sig inte bortkommen. Och när han väl blir upphunnen i templet så sitter han bland de vuxna. Och för teologiska samtal, bibelsamtal med dem. Och sen säger Jesus, visste ni inte att jag ville vara i min fars hus? Så Jesus hade den där förnimmelsen om templet som min fars hus, faderskapet, sons och faderns relation. Och då, om man läser berättelsen nu, nu återberättar jag ju det här, för det här är ju som söndagsskola ungefär då, den här söndagsskoltext. Då ser de att 12-åringen sitter med de vuxna. Och de vuxna säger inte till dem där, nu ska ni gå till den där videotimmen ni har där borta. Ni barna, de har sin egen avdelning. Ni är vuxet samtal. Nu ska du liksom, du ska vara någon annanstans. Utan de för in Jesus 12-åringen i samtalet. Bibelsamtalet, för de talade om, det var bibeltexter. Och sen summerar ungefär Lukas så här och säger att de här vuxna farbröderna som var över 70 allihop antagligen, de var imponerade av vad då hos Jesus? Lukas kapitel 2 mot slutet där. Var står det? Det handlade om de frågor som Jesus ställde och svaren som han gav. Och då tänker man ju så här, jo men då sitter Jesus och är hövlig mot de här äldre, och de gamla, de är liksom ändå ska liksom tänka det att han får väl vara med då. Så läste jag nog den texten. Tills jag började ana hur den judiska kulturen var som Jesus växte upp i. Då kom jag underfund med det, om det, att i synagogan där Jesus hade för vana som barnsben att vara med, då var det öppna bibelsamtalet. Man kunde avbryta predikanten när som helst och ställa en fråga. Och han var inte varken ställd eller tyckte det var pinsamt, utan man hade den öppna kommunikationen. I skolan där Jesus gick och fick lära sig, han började vid 5 års ålder, det var ungefär kutym på den tid, 5 eller 6 års ålder. Och tredje Mosebok var läseboken. Man hade ju bara ett exemplar, va? Så man var tvungen att memorera texten. Så när man har gått ut och är 12 år, när man har gått 7 år i skolan, vilket Jesus var då när han kom till Jerusalem med den här berättelsen som jag talar om. Han gått 7 år i skolan. Då kunde han bibeltexterna utan till. De 5 Moseböckerna, det var som rinnande vatten. Nämn 2 versar, då kan han ange precis hela berättelsen, samtalet. Han kan återge hela texten utan till. Han kunde det vi kallar för profeterna, eller som judar kallar profeterna, alltså Jesaja, Jeremia, Hesekiel, men även profetböckerna som Josua bok och kungaböckerna och Samuelsböckerna. De texterna hade man också lärt sig utan till. Och sen naturligtvis sångboken kunde man ju, Psaltaren. Så att i praktiken kunde Jesus som en normalbegåvad, säg så här då, en normalbegåvade, genomsnittsbegåvade på Jesu tid, de kunde bibeltexterna utan till ungefär hälften som rinnande vatten. För man hade ju inga egna böcker att läsa ur. Man hade ingen egen bibel hemma som man kunde gå till. Det var alldeles för dyrt. Fanns en i synagogan. Men man lärde sig utan till. Och sen tränade man sig från skolan att ställa frågor. Så när de här lärarna som Jesus nu sitter med i templet, som är imponerade av frågorna han ställer, tänker jag, det var ju de frågor han ställde till bibeltexten. Typ så här, när Mose får kallelsen, jag kommer strax till det, när Mose får kallelsen utav Gud att leda Israels folk ifrån slaveriet, ifrån Egypten, så har han ju en lång argumentation varför han inte passar. Och inget av de där argumenten de håller. Och det sist så säger han, jag kan ju inte prata. Jag har ju inte talför. Jag har ju problem i mitt tal. Och då kan man fråga den frågan, vad var det för typ av fel som Mose tyckte sig ha i sitt tal? För läser man olika översättningar får man olika gissningar i översättningarna, om det var talförmågan, om det var en dålig röst. Och då kan man fråga den frågan, vad var det som gjorde att Moses tyckte sig kunna tala dåligt? Det är ju en sån där fråga man kan ha till bibeltexten. Va? Jag var ju involverad i ett sånt här bibelsamtal med några rabbiner för ett antal år sedan i Jerusalem. Och då sa den ena rabbinen, du får svara på den där frågan först. Och sen när du har sagt ditt svar, då kommer jag säga någonting helt annat och visa att du har fel. Och den första rabbin, han sa att det här, han hade talsvårigheter därför att han stammade. Och då säger den andra rabbinen, nej, du har helt fel. Han kunde ju inte prata deras språk. Det var ju det som var problemet. Mose var ju uppfostrad och har levt i palatset i Egypten. Han talade ju medelegyptiska. Medan folket talade hebreiska. Det är klart att han inte kunde prata om han inte kunde språket. Och då säger Gud, du skulle ta Aaron istället. Han kan språket och han kan ditt språk, så han kan vara länken. Han kan vara den som tolkar. Det är ett exempel på en sån där fråga man kan ha till bibeltexten. Och sen utspinner det sig ett intressant samtal. Därför att fyra ögon ser ju mer än två, va? Och det var man imponerad av med Jesus. Att han ställde frågor till bibeltexten. Som sen kunde vara konversationen för hela gruppen. Det är ju intressanta bibelstudier, tänker jag. Det betyder att någon måste hålla i det hela så att det inte svämmar ut och drar iväg åt fel håll. Och att man bryter ämnet och sådär. För det är ju lätt stor risk när man släpper ett samtal löst. Det vet var och en. Någon måste hålla i det så att man vet hur man ska föra samtalet vidare. Men att alla får vara med och läsa texten och bidra. Det är så man växer. Det var en lång improviserad inledning. Temat kristen tros judiska rötter. Visst är det så? Den kristna trons judiska rötter. Och då tolkar jag det här med kristen i det här sammanhanget som urkristen. Alltså Bibelns, Nya testamentets undervisning. Och hur det har växt fram i en judisk miljö. Nu ska jag berätta, nu har jag någonting att bekänna här. Och det är att jag har faktiskt ingen bibel här. Jag har elektronisk, men jag hade inget i bagage. Får jag bara låna ett ögonblick? Den här boken, den består av 66 böcker. Gamla testamentet 39 böcker. Alltså, frälsningen kommer från judarna, säger Jesus. Det är Jesus som säger det till den samariska kvinnan. Frälsningen kommer från judarna. Ja, på vilket sätt då? Håll med mig eller säg om jag har fel. Alltså de 39 böckerna i Gamla testamentet är alla skrivna av judar. Ja, jag får bara nickningar här. Alla som har på något vis satt sig in lite grann om tillkomsten av Bibeln vet det. Så vi har fått det vi kallar Gamla testamentet. Det är en judisk bok. Som vi läser som om det är vår bok. Det är väl intressant. Det är inte bara att vi läser i någon annans bok. Utan vi läser den boken som den är skriven till oss, till mig. Och det är helt okej. Möjligen kan man ta med sig det ifrån idag. Åtminstone att fundera över. När vi läser de här 39 böckerna som vi kallar Gamla testamentet och tar det till oss, så gör vi inte det därför att vi har knyckt den boken. Vi har inte stulit den. Utan det är så att judarna delar den med oss. Fundera på det. Vad är skillnaden? Om det är min bok eller om det är delad bok. Vi delar den med något. Okej. Nya testamentet består av 27 skrifter. Ungefär så här mycket, va? Ja, en fråga. Du tänker på muslimerna?
Ja.
Ja, de framförallt det de kallar för Injil, evangelierna. Alltså Nya testamentet. Så islam godkänner Bibeln som ett dokument. Problemet är dock att de kan inte läsa ur den här översättningen jag har. Utan de säger att den äkta Bibeln, den har försvunnit. Och den här bibeln jag håller i handen, även om man läser grundtexten, så är den förvanskad. Det är muslimers allmänna hållning. Va? Så att man i princip godkänner bibeln, men man kan inte läsa ur den därför att den är fel. Den här versionen är fel. Ja, men brukar jag säga, då kan jag inte få läsa den riktiga. Nej, den finns inte, den har försvunnit. Så där har man ett dilemma. Den här delen då som vi kallar Nya testamentet, jag ska komma strax till varför vi kallar det nytt och gammalt. De 27 böckerna och texterna, breven, tack Anders. Vilka har skrivit det? Vilka är författarna? Judar och en hedning. Och hedningen då, det är Lukas. Lukas har ungefär en fjärdedel ungefär utav Nya testamentet. Lukas, evangeliet och apostlagärningarna. Textmässigt så är det ungefär en fjärdedel. Och det är nog den oftast förekommande uppfattningen om Lukas, att han är inte av judisk börd. Han är väl insatt i judiska förhållanden. Men han är det Bibeln kallar för hedning. Och det är lite svårt ord på svenska, va? Vem vill kalla sig hedning? I min barndom så var väl möjligen hedning de som bodde i länder där man aldrig hade hört talas om västerländsk kultur och allra minst om Bibeln. Och det funkar inte riktigt i vår tid. Va? Så ordet hedning är lite svårt. Men Bibeln skiljer ju mellan judar och resten av mänskligheten. Och där är vi hedningar, vi icke-judar. Men det betyder då att de övriga delen, om vi då håller en öppen fråga om Lukas, han kan vara jude men inte säkert. Men de andra skrifterna då, de andra 26 skrifterna i Nya testamentet, och det är också då en judisk bok som vi kristna läser. Ja, hur hänger det ihop då? Borde inte vi läsa kristna böcker? Ska vi läsa böcker av judar? Och när jag säger det här så blir det konstigt på något sätt i det jag säger nu. Men det betyder ju att vi har en ibland en oreflekterad sätt att tänka. Jag kommer att säga längre fram nu, men jag säger det i förväg här bara för att förvirra lite. Där. Jag kommer att hävda det att församlingen i Jerusalem bestod till 100% utav judar. Jag kommer att säga längre fram ikväll att på pingstdagen var det bara judar närvarande som talade i tungor och som profeterade. Jag ska förklara mig sen då, men då kanske väcker någon nyfikenhet också. Alltså, våra judiska rötter, allt är judiskt. Bibeln som jag höll i handen, så sa jag det, den bestod av 66 delar, brukar man säga. Men samtidigt är det ju en bok. den hänger ihop. Och hur ska man få den Bibeln att liksom bli en bok, inte första avdelningen och andra avdelningen? För handen på hjärtat så tror jag att det är många, inte här, men på andra ställen så vet jag att det är många kristna som tänker så. Jag är kristen, då läser jag Nya testamentet. För det gamla testamentet, ja, det är väldigt svårt att läsa och förstå det. Men den är också någonting som är före Jesu tid. Så det är inte riktigt så att det hänger ihop att det är min bok. Och hur hänger nu förbunden ihop? För vi talar ju om förbundet, det nya förbundet. Varje gång vi firar nattvard så brukar vi säga det. Det nya förbundet som har instiftats. Det betyder ju att det finns något äldre förbund, va? Och hur förhåller det sig till det nya förbundet? Vilket är bättre? Svara inte på det. Nu ska jag inte sätta någon i klistret här, va? Det är inte säkert att gamla saker är dåliga, eller? Tänk den som samlar på bilar till exempel, gamla antika bilar. Det är inte säkert de tycker att Ferrarin är mycket bättre som är nytillverkad än den som är gammal, eller? Men Jesus säger ju en dråplig sak vid ett tillfälle angående vin. Och det är inte mitt område, kan jag säga. Men jag har ju förstått det, att det finns gamla viner, man talar om vin, årgångsviner. Va? Ju äldre, ju bättre. Ur smakens ärendet. Jag som sagt, jag kan inte svara. Jag har ingen erfarenhet. Men jag har förstått att det är så det är. Och då säger Jesus apropå det. Den som har smakat det gamla vinet vill inte ha det nya. Och då talar han faktiskt om det som vi kallar för gamla testamentet. Så frågan är berättigad, alltså vår kristnas tros judiska rötter är viktiga att ha med sig. Varför då? Jo, för att förstå vem man är. Alltså rötterna, ursprunget, det man kommer ifrån, myllan som man liksom växte upp i, är enormt viktig för välbefinnandet. För alla människor som blir vuxna. Jag bor ju i en sån stad där det är väldigt många inflyttade. Och på sommaren så säger en del, jag ska åka hem. Vad ska jag göra på semester? Jag ska åka hem. Jaha, men jag trodde du hade bott här i 30 år. Ja. Nej, men jag ska åka hem till Norrland. Eller till Iran. Eller till något annat medelhavs. Eller med något annat land i Mellanöstern. Alltså det man växte upp i på ett sätt blir alltid hem. Därför man har identitet, så många minnen, så mycket kulturellt kopplat till det man kommer ifrån. Som man inte kan vara utan som vuxen. Välbefinnandet därför att man har rötterna. Och jag tror att det är precis samma sak här. Det är nyttigt, det är viktigt för det kristna livet. Inte bara att man läser Bibeln. Men också förstår att det här är en mylla, en miljö. Som är judisk. Och att det inte på något sätt är hotfullt för oss. Fast vi har en kristen identitet. Min erfarenhet är att vi kristna kan ha olika problem, olika bekymmer när vi läser Gamla testamentet. Ibland talar man om att det är olika gudar. Eller man säger så här, Gamla testamentets gudsbild är mycket strängare än den stränge dömande guden, till skillnad från snäll Jesus. Nya testamentets Gud är snällare. Och de som hårdrar det där, de säger alltså att det är egentligen två olika gudar. förändrar. Gud förändras från det ena till det andra. Och det är klart att läser man Bibeln på det sättet, då kan vi ta bort Gamla testamentet helt och hållet. Va? Jag reste en gång i Mellanöstern i en taxi. Jag jobbade i 20 år. 10 år jobbade jag i Mellanöstern, bodde där. Annars har jag varit predikant. Jag började i en plats som heter Berga, Högsby och Berga. Och nu har vi representanter därifrån idag, Danielssons. Där börjar min predikobana. Och sen har jag hållit på med det och håller på med Bibeln, för att jag har blivit totalt drabbad av den. Det var jag innan, men jag vill ju också se de här platserna som Bibeln beskriver. Se hur såg det ut där. Hur som helst, jag satt i den där taxin och sen skulle jag till något ställe var det var i stan. Och sen taxichauffören så frågade, var lite nyfiken på den här västerlänningen och vem jag var. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle lägga upp det där. På vilket sätt ska jag presentera mig den här gången sanningsenligt. Men jag sa det, jag var lärare, pastor. Jag var undervisare, jag var Bibeln och Gamla testamentet. Och då sakta han in. Bromsade och sa, ska jag släppa av det va? Ja, vadå då? Du ska inte hålla på och undervisa med judarnas bok. Gamla testamentet är judarna. Som kristen ska du läsa Nya testamentet. Så för honom var det viktigt att visa att judiska boken, det är Gamla testamentet, och den är inte kristen. Utan vi har Nya testamentet. Som om den skulle vara mindre judisk. Ibland så kan det vara så man tänker och läser. Man kan också missförstå Gamla testamentet som att det är, syns det här som står här förresten? Att det är liktydigt med judendom. Och vad judendom är, det är också väldigt olika uppfattningar om. Judendom på vår tid, är det samma sak som judendomen på Jesu tid? Nej, det är inte identiskt, det är inte lika. Det finns likheter, men det är inte samma sak. Och judendom på Jesu tid är inte liktydigt med allt det som är i Gamla testamentet. Urkristendomen är inte densamma som den lutherska kyrkan. Inte pingstkyrkan heller förresten. Det händer alltid saker på vägen. Det händer saker liksom i historien som gör att det blir avvikelse, förändringar, det kommer till, läggs från. Det jag vurmar för och min upptäckt och mitt driv, det är ju att upptäcka, återupptäcka urkristendomen. Och det gör vi ju genom att läsa Nya testamentet utifrån de förutsättningarna. Att det är skrivet av judar i en historisk situation. Och då bör man lära sig någonting om judisk tro på Jesu tid för att förstå Jesus. Och det är lite grann det här som jag vill fortsätta dela med mig av. Min personliga resa då. En slags tidsresa om du så vill. Jag bejakade ganska tidigt att läsa Bibeln varje dag. Ingen tvingade mig till det, men jag bestämde mig för det som ganska ung. Jag tyckte det var roligare som unge, så att säga, som en grabb. Det var nog roligare för mig att klättra i träden, det ska jag erkänna. Jag var ganska aktiv på den tiden. Men någonting drev mig här inifrån. Ja, men du ska läsa en snutt i Bibeln varje dag. Och i stort sett har jag nog gjort det. Inte därför att jag tyckte om att sitta still. Inte därför att jag tyckte att jag ville läsa slukade böcker. Det gjorde jag inte. Men Bibeln tog mig. Och vart vill jag komma med det då? Jo, att vi gör en resa tillbaka till Bibelns värld. En tidsresa. För när jag upptäckte det, att Jesus inte var min samtida. Alltså den Bibeln jag läste då, det var 1917 års översättning. I skolan och i haven och de här. Så jag tyckte det var knepigt med Jesus, för han pratade inte som oss andra. Han talade så konstigt svenska, tyckte jag. Så jag sa ju inte det i skolan. Vi skolar idag och äta. Utan vi pratar på ett annat sätt. Jesus för mig talar ju ett så konstigt språk. Och han var svår att begripa. Han talade om att han är vägen och sådär. Och tänkte, var det en asfalt eller var det grusväg? Jag tyckte det var svårt. Tills jag gjorde upptäckten, men han var ju inte svensk. Nähä, han talar inte svenska. Vad talar han då för språk? Ja, men han levde inte på samtidigt med oss. Han levde för 2000 år sedan nästan. Jaha. Då kommer jag in i en annan värld. Vart är ju ännu mer avlägset. Men på något vis så fick jag nycklar till att förstå då att man kan förstå Jesus, man kan läsa Jesus om man sätter sig in i de förhållanden som han levde i. Annars var det ju så att jag läste texten och sen var jag undervisad så, och det har jag bejakat. När man läser bibeltexten då ber man gode Gud, genom din heliga ande, lys på ordet nu, förklara det för mig och ge mig någonting som glimmar, som blir föda för mig. Och sen blir det en triangel, va? Det jag läser bibelordet och den heliga ande verkar, så det blir liksom ett triangeldrama. Och det tror jag är riktigt. Men det jag kom på då, eller saker och ting verkade i den riktningen i alla fall, att jag förstod att vi behöver också lära oss någonting om förhållandena på Jesu tid för att riktigt förstå Jesus. Den där tidsresan. Då väckte det väldigt mycket nyfikenhet i mig. Ett sånt här ytterligare sån här, vad ska jag kalla det, problem när vi läser Gamla testamentet kan ju vara att man har, hur ska jag kalla det nu då, förutfattade meningar, eller man har missförstått, eller man har blivit undervisad på ett sånt sätt så att det skymmer hur det ligger till. Till exempel, i Gamla testamentet då blir man frälst genom goda gärningar. Men Jesus, han säger att man blir frälst genom tron. Och det är klart, varför ska jag då läsa de här texterna som handlar om att man blir frälst genom goda gärningar? När vi har de här mycket bättre texterna som Jesus har sagt, att man blir frälst genom tron. Men det där stämmer inte. Det är ju inte så att man blev frälst på Gamla testamentets tid genom goda gärningar eller offer eller saker som man skulle producera. Jag kommer strax att ge bibelstöd för det. Jesus är inte den första som introducerar tron. Det är inte så heller att Gamla testamentet är judarnas bok och handlar om judarna, medan Nya testamentet handlar om de kristna eller kyrkan. Och att nu så är det judiska folket så att säga bort utanför spelplan och nu har vi tagit över. Det judiska folket har inte upphört som en aktör att vara en del utav Guds frälsningshistoria, utan är det allt fort. Det kommer jag argumentera för ikväll. Får jag trötta er med några andra saker? Jag försöker vara pedagogisk här nu. Någon som känner igen den här bilden? Någon som har sett den förut? Min farmor hade, och kan den vara 40 cm hög, så där liten staty med hennes sängkammare. Thorvaldsens, danska konstnärens bild utav Jesus. Är det någon som har funderat på hur Jesus såg ut som historisk person? Har vi några bilder utav honom?
Möjligtvis den där svepningsduken i Turin, men det är väl inte säkert att den fanns vid den tiden.
Nej, många har ju fångats av det. Tänk om vi skulle få se Jesus som han såg ut.
Göran har en praktisk fråga. När det det ställs frågor kan det vara bra om du upprepar
det. Okej, ja. Tack. Så det var alltså hur, om det finns gamla bilder utav Jesus, svepeduken till exempel i Turin, den är högmedeltida, 1100-talet någonting sånt där, va? Så det är lika lång tid från oss dit som det är från svepeduken till Jesus, va? 1000 år emellan. Det är svårt att göra någon... Det finns ju äldre bilder här. Den vänstra bilden här, den är från förmodligen 300-talet någon gång. Rom, katakomberna i Rom. Då är det bara 300 år tillbaka till Jesu tid. Hade de koll på hur Jesus såg ut? Nej, förmodligen inte. Det är med dem som är alla andra konstnärer. Man avbildar Jesus efter den tid som man själv lever i. Det som är trenden för konstnären, så den bilden projicerar man på Jesus. Den högra bilden är från Istanbul, Hagia Sofia. Numera moskén, det var ju ursprungligen en kyrka. Och där är inte anspråken heller på att avbilda Jesus som historisk person. Och det kanske inte spelar någon roll. Min poäng är, bilden vi har av Jesus är ofta att han är kristen. Det förutsätter vi på något sätt. Tänk om han såg ut så här. Moderna, religiösa, alltså fromma, praktiserande judar i Jerusalem på vår tid. Kan han ha sett ut så här? Jag har en liten påse här med rekvisita. Är det någon som är nyfiken? Men när jag tar fram den där så kan man, om det är någon som har texten där och kan högläsa den, eller ska jag göra det själv kanske, det är bäst. Då hörs det till alla. Hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Det är den judiska trosbekännelsen brukar man kalla det. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn. Tala om dem när du sitter i ditt hus, när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm. Och de ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Alltså det är en uppmaning som Herren ger Mose. För att han ska vidarebefordra det till folket. Så här ska ni göra med Moseböckerna, lite förenklat. Med det som Gud gav på Sinai. Det vi kallar lagen. Moseböckerna. Då ska du memorera den, lägga dem på hjärtat, inpränta dem i dina barn, undervisa barnen. När du sitter i ditt hus, när sitter man på huset? Alltså, när sitter man tillsammans i huset? Och när man äter mat, måltider. Vad är samtalsämnet i ett judiskt hem, ett fromt judiskt hem? De tillämpar det här bibelordet som säger att nu ska vi prata väsentligheter, nu pratar vi Bibeln. Inget snicksnack. Äter vi mat så är det ju inför Herren, för vi har ju inbjudit honom. Va? Bordsbönen är ju inbjudan att Herren är närvarande. Och då är det klart att vi ska prata Bibeln. Så tillämpar man den här bibelversen. Och när du är ute och går, alltså när du reser, vad är lektyren när man åker till jobbet? Vilken deckare är man läser till när man pendlar emellan? Eller är det bibeltexten? För judar är det självklart. Alltså praktiserande judar står. Om man väntar vid bussen så läser de bibeltexter och andra. Ja. Därför att de tillämpar den här texten. När du är ute och går. Jag lägger dig kvällsandakten när du stiger upp morgonandakten. Fick Jesus lära sig. Morgonbönen. Kvällsbönen. Och sen står det mycket märkligt så här. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och de ska vara ett kännemärke på din panna. Hur gör man det? Och då gör man det rent konkret med en sån här. Tuffelin kallas det här. I den här lilla asken här, svarta asken, den är ihålig och där ligger en liten bit pergament, skinn. Och sen har man inte skrivit hela Moseböckerna, det ska jag inte säga att de har gjort. Men man har skrivit med mikrotext, huvudtexter som är sammanfattningar av Moseböckerna. Och varför det då? Jo, därför att det står att man ska fästa dem på pannan. Och pannan är ju någonstans mellan ögonen eller en bit ovanför näsan. Va? Här är pannan. Och det var det vi såg på den där bilden. Jag ska backa nu då. Här ser ni. Här har de såna där tuffelin. Det har alla judar i vår tid. På Jesu tid hade de antagligen det som lika naturligt som man hade sandaler på sig. Så satte man på sig det här. Männen. Idag så använder man det när man förrättar bön. Morgonbön, eftermiddagsbön, kvällsbön och sådär. Då har man såna här. Och sen har man en till. Det har svårt att manövrera det. Men då ska man ha den på vänster handen också. Eller på armen. Hade Jesus sån här? Finns det något skäl till att han inte skulle ha haft det? Ja, ni behöver inte redovisa det. Men fundera på det. Finns det något gott skäl att han inte skulle ha haft? För de finns nämligen bevarade. Man åker till Jerusalem och besöker till exempel Döda havsmuseet. Shrine of the Book. Kan man se där, inte alltid men oftare än utställd, kan man titta in på en sån här bit skinn och se den där mikrotexten. Så det här förekom på Jesu tid. I Matteus 23... då kritiserar Jesus sådana som har breda skinnremsor. Det här är ju rätt så smal, va? Men de som ska briljera med sin andlighet och tala om för alla andra, se vilken påkostad, fin, dyrbar och hur mycket jag ber, hur sliten den är och sådär. Det varnar Jesus för. Ha inte breda saker för att människor ska lägga märke till det. För bönen, det är ju faktiskt en sak mellan dig och Herren. Ingen har behov av att visa sin andlighet, va, om man har en god relation till honom. Varför ska man impa på någon omgivning med det? Det kan ju ändå inte vara hjärtats fromhet. Och det säger ju Jesus också. De har fått ut sin lön och så står offentligt. Eller, som proklamerar hur ofta de ber. De har ju fått ut lön. De har ju fått uppmärksamheten som de ville ha. Jesus är ju ganska dråplig på det sättet. Sen står det så här, en annan text. Säg till israeliterna att de och deras efterkommande ska sätta tofsar i hörnet på sina mantlar och i varje tofs en violett tråd. När ni ser på den, de tofsar som ni har gjort på detta sätt, ska ni minnas alla Herrens bud. Och följa dem istället för att irra omkring i den trolöshet som era hjärtan och ögon förleder er till. Ni ska minnas alla mina bud och följa dem. Befalla. Följa dem och vara helgade åt er Gud. Jag är Herren er Gud som förde er ut ur Egypten för att vara er Gud. Jag är Herren er Gud. Nu ska jag visa en sån där hörntofs. Har det varit två stycken då? Mantel är ju per definition ett klädstycke med fyra hörn. Och det var ju det som var instruktionen. Kläder med fyra hörn. Man hade inte kavajer och byxor på den tiden. Alla kläder var ju mantlar. Så på kläderna sydde man de här tofsarna. Och det finns också bevarat från Jesu tid. Och då är den knuten med 8 trådar och det är 5 knutar. 8 och 5 är 13. Om man sen till det adderar talvärdet utav det hebreiska ordet för tofs, hörntofs, som är tzitzit, Man hade ju inte siffror på den tiden som vi har. Utan varje bokstav hade ett siffervärde. Om man då för ihop talvärdet, siffervärdet för ordet tzitzit, så får man 600 och så lägger man till 8 och 13 och får man talet 613. Och du vet alla judiska skolbarn vad det är, 613. Det är summan utav Moseböckerna. Det är summan utav förordningarna, löftena kan vi säga, lagarna och sådär. Sammanfattningen, då blir man påmind, så det är en pedagogik, säger Gud i texten. Va? När ni ser det här så ska ni bli påminda att ingen har glömt er. Herren finns med. Det är väl bra? Hade Jesus sån här? Är det en förhoppning eller kan vi bevisa det? Kvinnan som rörde. Och moderna översättningar vet att grundtextens ord betyder just hörde oss. I moderna översättningar så står det rätt. Men längre tillbaka var man oklar över det som bibelöversättare. Därför att man var inte insatt i den judiska kulturen. Och därför till exempel 1917 års översättning har inte det att det är Hörntofs, utan det var, jag vet inte hur det står, kanten av en mantel, fliken och mantelfliken. Därför att man hade inte satt sig in i de judiska förhållandena. Och då missar man ett och annat i Jesu undervisning och hans sätt att vara. Som kan också ha betydelse för hur vi lever våra liv. Så kunskap, den där tidsresan, va? Tillbaka till Jesu tid för att lära oss den kulturen. Det hjälper oss att förstå bibeltexterna och förstå Jesus bättre. Det tycker jag är fascinerande. En av mina stora svagheter är att jag kommer lätt in i en bubbla. Jag tappar tid och rum. Men nu är klockan 18. Vem är det? Om vi håller på en kvart till och sen tar en 5 minuters bensträckare innan vi fortsätter. Är det ett bra upplägg? Eller ska vi ta 5 minuter nu? Ja, men det är sen. Ja. Vi kör så. Nu börjar vi komma in. Det här var introduktionen lite grann. Alltså... Det står ju faktiskt i de flesta biblarna över första Mosebok, gamla testamentet. Och sen kommer man fram till Matteusevangeliet och läser man där nya testamentet. Och det är lite förvirrande, va? Därför att det tillhör inte grundtexten. I den grekiska texten som alla bibelöversättare utgår ifrån så står det inte gamla testamentet och nya testamentet. Utan det här var begrepp som man myntade, kan vi säga, i andra århundradet. När majoriteten i den kristna rörelsen inte längre var judar utan icke-judar. Och när det varit en rivalitet ofta mellan judar och kristna. Och den uppdelningen började äga rum som vi är vana med. Nämligen vi talar om judendomen där. Och sen kristendomen här. Och sen är det ett svalg emellan. Den skillnaden finns inte i Nya testamentet. Apostlarna var ju judar allihop, va? Och nu har vi ju hållit på med det en lång stund här om Jesus, att han var jude. Och ingen protesterade. Utan de vi kallar för kristna i apostlagärningarna, ända fram till det 10:e kapitlet, de är judar. Den första, namnet på den första hedningen, första icke-juden som blir kristen, som blir Jesu efterföljare, ägnar Lukas 1,5 kapitel åt att berätta i detalj vad som hände och vilka reaktioner som hände och alla möjliga saker. 1,5 kapitel för namnet på en som blir döpt. Cornelius. Innan dess var alla judar. Det är risk att man förväxlar också gamla förbundet och nya förbundet, de här termerna, som om det är detsamma som gamla testamentet och nya testamentet. Vi talar ju om förbund, Guds förbund. Och ibland slarvigt så talar vi om det gamla förbundet till skillnad från nya förbundet. Som om det nya förbundet omtalas i nya testamentet och det gamla förbundet talas i gamla testamentet. Jag vet inte om ni hängde med mig i det här nu. Man gör lätt det tankefelet. Nu ska vi tala om förbunden. Inte alla, men några utav de viktigare. En del ska jag tala mycket om, en del lite mindre. Förbunden i Bibeln. Och längst till höger då, det är Noa. Noas förbund. Eller Guds förbund med Noa får vi säga. Och sen är det Abraham. Om du tänker att det här är en majblomma nu. Det är snart maj. Abraham. Förbund, Guds förbund med Abraham. Och sen har vi Sina i förbundet. Mose är förmedlare. Ibland talar vi om Moseförbundet. Lite olika hur vi betecknar det där. Och sen har vi förbundet med David. Guds förbund med en familj, med en person. David. Och sen har vi nya förbundet. Det här är det nya förbundet. Den här kalken representerar det nya förbundet i mitt blod, säger Jesus. Och då blir ju den självklara frågan den som inte är ny för någon av oss. Hur hänger de här ihop? Vid nyår så hade jag några försäkringar. Jag har mycket räkningar sådär. Jag hade väl det som alla andra, räkningar. Och bland annat försäkringar. Och sen kunde det vara så att man har skickat från försäkringsbolaget och sagt att nu har vi gjort ändringar i försäkringsavtalet här. Godkänner du det? Och sen gör man det och sen betalar man det. Man bekräftar att man går med på det där och sen betalar man. När blir en gammal försäkring ny? Alltså, hur mycket ska man ändra i en försäkring för att man ska säga att det är inte den gamla försäkringen jag har, utan den här är så förnyad, så annorlunda, så det är två helt olika. Är ni med på min fråga? Alltså, hur mycket annorlunda måste det vara för att man ska tala om en ny försäkring istället för en gammal? När förnyar man en befintlig försäkring och när byter man ut en försäkring mot en annan? Den frågan har vi faktiskt, kan vi säga, i Bibeln. Om man nu jämför, vilket inte är helt galet, inte samma sak men det är inte helt galet, och säga att det förhållandet har vi mellan nya och gamla förbundet. Är det så att Jesus upphäver det tidigare förbundet i och med att han säger att nu kommer ett nytt? Eller säger han, nu förnyar jag det befintliga förbundet till nya villkor? Fundera på det. För jag kommer tillbaka till det. Hur nytt är det nya förbundet? Och om det är utbytt, hur relevant är det att tala om någonting gammalt då? Det som är annullerat. Gamla, det är väl med mig som många andra de har haft. Jag har övergått nu, i vår familj har vi övergått från de här papperstidningarna till att ha elektroniska tidningar, på gott och ont. Det är bra så länge de där inloggningsuppgifterna funkar, men de åker ur stup i ett. Jag vet inte om det är bara jag som har det problemet. Men man säger upp en gammal prenumeration, annullerar Det gäller inte längre. Och sen har ett nytt, någonting nytt. Hur är det med förhållandet de här förbunden emellan? Är det mer fråga om kontinuitet än ersättning? Ha den frågan levande. Det här är första förbundet då i det här sammanhanget. Det finns fler förbund i Nya Testamentet eller i Bibeln, men jag tar dem här nu. Noa. Herren säger till Noa, gå in i arken, den här båten, med hela din familj. Dig har jag nämligen funnit rättfärdig inför mig i detta släkte. Det är inte så att Noa går och säger, du Gud, titta på mig nu. Visst är det väl så att du tycker att jag är rättfärdig? Eller är det något som jag ska justera med mitt liv? Duger jag? Utan här är det ju precis tvärtom. Gud tittar på Noa och han säger, här är en man utav mitt hjärta. Det är Herren som förklarar honom rättfärdig. Det är inte Noa som skickar in en ansökan, ska jag bli godkänd. Och sen står det, korset ska inte vara i vägen för någonting här, men det kan möjligen vara så att bilden är förskjuten, eller ser ni texten? Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande, alltså till Noa och hans familj, och med alla levande varelser som finns hos er. Och det är regnbågen. Det är, vad säger man? Copyright, inte copyright. Vad har man ensam rätt på den i Bibeln? Det är förbundstecknet mellan folket och Herren, mellan mänskligheten och Gud. Gud ska inte överge, utan han ska rädda mänskligheten. Han ska inte utplåna mänskligheten, som hände under Noas tid, utan han ska upprätta. Och det här blir då förbundstecknet. Sen har vi Abraham. Herren tar initiativet, han kommer till Abraham. Det är inte Abraham som lägger in en ansökan, Gud, kan du tala till mig? Utan Abraham får besök, Herren kommer på besök. Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus. Bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Och här kan man tala om Abrahams kallelse. Det här är egentligen den andra fasen i en kallelse. Han är nu befinnande sig i Harran. Harran kan man åka till och besöka som turist. Inte just nu är det bra. Det är inte riktigt stabilt där just nu. Det är alldeles på gränsen mellan Syrien och Turkiet. Några kilometer på den turkiska gränsen. Men där kan man åka och besöka. Det är en historisk plats, Herren. Och då säger Herren, lämna nu ditt land, din släkt, din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Alltså det här är självmord. Är du beredd att satsa allt nu, Abraham? Alltså lämna släkten. Ja, men jag har ju flyttat hemifrån när jag var 19 och sådär, va? Lämna släkten är inget konstigt för oss. Men i Mellanöstern är det inte på det sättet. Och framförallt inte i den här kulturen. Om du inte har en familj omkring dig, om du inte har släktingar, då har du inga lojala vänner. Det finns ingen du kan lita till 100%. Då är du helt utelämnad till andra. Om du tillhör en klan, en familj, då har du beskydd. Lämnar du det, då har du ingen försäkring, ingen garanti. Då kan du komma i klona på vem som helst, andra gäng. Om vi nu talar i kategori gäng, kriminalitet och allt möjligt, va? Då kommer du in i andras intressesfärer. Då har du ingen som är lojal med dig. Det är först i familjen som du har tryggheten. Är du beredd att lämna det, Abraham? Lämna din familj. Han har ingen egen son vid det här tillfället. Det betyder att han har ingen uppbackning bakåt. Abraham riskerar här nu sitt liv att hans familjenamn inte ska fortleva. Han har ingen som tar över. Ingen bär namnet Abraham vidare. Ja, men det ska jag ordna sen, säger Herren. Ja, men han har inte den garantin nu. När han går i tron så är det en risk för Abraham att han blir bara en punkt i historien. Som vars liv kan ändras vilket ögonblick som helst. I ett område som han inte själv känner till och någon annan bryr sig om. Utan att ha en familj, någon som kommer att bära hans gener, om du så vill, vidare. Han tar ett otroligt risktagande. Men han går på Guds befallning. Varför då? Därför att han följer honom. Som kallade. Det var det som han sa, som han bejakade. Herren kallade. Löftet var: jag ska föra dig till ett land som jag ska visa dig. Alltså, han har inte destinationsadressen. Han har inte hotellet han ska checka in på. Han har inte ens landområdet klart för sig. Jag säger till, säger Herren. När du är framme, då säger jag till. Det är tro. Det är förtröstan. Det är att lita på honom som gav löftet. Va? Det är utgångspunkten för Abrahams liv och sätt att leva. Det här är ju hetområdet nu politiskt. Va? Det här är ju Gulfen, Persiska viken, Iran på den sidan. Och här på Abrahams tid, här uppe ungefär där Kuwait ligger idag, där hade sumererna, de var supermakt. Och huvudstaden är Ur, det där som är hemstaden för Abraham. Så först lämnar han den och sen upp hit till Harran, och det var där jag läste texten. Nu ska han lämna den, gå ner karavanvägen, jag ska säga till när det är dags att slå upp tältet där du ska vara. Det är Abrahams liv, så det börjar. Detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte längre heta Abraham. Ditt namn ska vara Abraham. Alltså Avram blir Abraham. Ty jag ska låta dig bli fader till många folk. Herren förde honom ut och sade: se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Så talrika ska dina ättlingar bli. Alltså, Gud talar så här konkret till Abraham. Det här är ett beduintält i Judaöken. Ungefär så här var väl situationen nu. Han hade ätit kvällsmat. Han gick ut i kvällsbrisen. Temperaturen sjönk behagligt. Och han såg himlavalvet ovanför. Ska man uppleva en vacker himmel, ska man åka till Mellanöstern också. Och då säger Herren: räkna stjärnorna, Abraham. Och det var lite ironi nästan i det, va? För det går ju inte. Man blandar ju ihop det där. Förresten, hur många stjärnor finns det? Ja, oändligt. Universum lär ju vara oändligt, så det måste vara oändligt med stjärnor. Hur många ser man då? Det är ju bara en liten bråkdel av de som existerar. Finns det... Vid ett annat tillfälle så står det att det är sandkorna på havsstranden. Lika många som sandkornen. Vilka finns det flest av? Sandkorn eller stjärnor? Ja, det är ju svaret ju givet. Och det är oändligt antal stjärnor då. Ja, det är knappast oändligt antal sandkorn. Det måste ju vara ändligt per definition. Va? Men det är ganska många. Och vad är Abrahams reaktion på det? Nu har vi ju facit, för vi har ju läst de här texterna. Så vi vet ju vad vi ska svara, men om vi tänker oss in nu i situationen. Här är han i främmande land. Han har inga anhöriga i närheten. Han har sin fru, Sara. Det är en trygghet. Och han hade mycket får och han var ju ganska förmögen och det gick bra för honom. Men han hade ingen son. Och sen får han ett löfte. Din avkomma ska bli fler än stjärnorna. Alltså jag skulle inte ha varit förvånad om Abraham hade sagt så här. Du, jag har hört det här förr. Jag tycker jag har hört dig säga det här tidigare. Så där 25 år sen. Då var det aktuellt förut. Och jag försökte ordna med det där. Jag försökte adoptera en son. Och min fru rekommenderade att jag skulle ha en bihustru. Vilket var legitimt i den kulturen. Ismael. Han kunde ha reagerat och sagt det. Du Gud, fine. Men jag har försökt. Jag har gjort det. Nu är jag 99 år. Alltså jag har gjort mitt. Det är ganska nära till hans mänskligt talat att reagera så på Guds förslag, men inte Abraham. Abraham trodde. Vad menas med att tro på? Är det att man försöker leva sig in sannolikheten för att det är på ett visst sätt? Nu har jag snart koll på klockan här så att vi ska ta en 5 minuters nu. Försöka hitta en cliffhanger nu. Ja? Alltså, när man... Nu tappar jag tråden. När man tror på, tack. Vad menas med att tro på? Ja, ska vi ta det förresten när vi fika bordet då? Vad menar vi när vi säger att vi tror? Vi har en tro. Det är ett ganska vanligt uttryck. Andra människor säger om oss kristna, ni har en tro, vad fint. Vad fint ni har, ni har en tro. Vad menas med det? Vad är bilden som andra icke-troende, nu använder jag ordet igen. Vad är bilden av icke-troende om oss som bekänner oss till en tro? Vad är det de tror att vi har som de saknar? Är ni med på den abstrakta frågan? Alltså, vad menar man med tro? Är det att ha förtroende för en personlig relation? Eller är det att vi har en sannolikhetskalkyl över vad som rimligen borde vara på ett visst sätt och inte? Det är sannolikt att Gud finns. Jag tror att det överväger mer än det andra och därför låter jag mig tillhör de som tror att jag tror. Har tron med osäkerhet att göra eller är det snarare en relation? En filosofisk fråga. Och teologisk. Är det okej om vi fikar på det?